Bibeltexten som David kommer att utgå ifrån är hämtade från Johannes evangeliet, det 20:e kapitlet och verserna 19-29. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar för att vara rädda för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sände jag er." Sedan andades han på dem och sa: "Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han sa: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte." En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: "Frid åt er alla." Därefter sa han till Thomas: "Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro." Då svarade Thomas: "Min Herre och min Gud." Jesus sa till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror."
För ett gäng år sedan, jag kommer inte ihåg hur många det var, så kom ett nytt uttryck. Och som medelålders man så kan jag ju kosta på mig att vara väldigt sen på bollen med och liksom uppmärksamma. Så vi tar första bilden, så finns ett ord här som dök upp, jag kommer inte ihåg när det var. Ordet är FOMO. Kommer ni ihåg när det började pratas om det? Jag kommer inte ihåg hur många år sedan det var. The fear of missing out. Alltså rädslan att inte vara med eller att missa eller att inte hänga med. Rädslan att missa en händelse. Och så har det ju naturligtvis alltid varit för oss människor. Att man vill ju inte vara den som missar den roliga festen eller den spännande grejen eller den här resan som varit så knasig och är sånt härligt minne efteråt. Vi vill ju gärna vara med. Men idag är det här liksom ännu mer påtagligt, och det är ju då på grund av sociala medier, att nu är det dygnet runt man riskerar att missa den där händelsen eller den där grejen eller de där orden eller vad det nu är som händer. Så det där begreppet blev en grej då för några år sedan för att beskriva den stress och ångest många ungdomar känner. Man måste alltid vara tillgänglig. Då kan man inte sova som man borde och telefonen är väldigt närvarande. För tänk om jag missar när det händer. Det är ju ingen god känsla. Och när jag tänker på det här ordet så går ju mina tankar till stackars lärjungen Thomas. Han gör ju det största FOMO:et som finns i världshistorien. Tänk, Jesus Kristus, Guds son, har han och de andra lärjungarna följt. De har börjat tro på honom, hoppas på honom, följa honom. Och så kommer de i läget där Jesus blir tillfångatagen och dör. Och med Jesus dör drömmen om, som de hade haft. Och allt är kört. Och så äger historiens största händelse rum. Jesus Kristus uppstår och han visar sig för lärjungarna. Allt förändras, hoppet återvänder, glädjen är igång igen. Och han är inte där. Han missar det. Det är ju en dubbelbokning som inte är skön. Vad han gjorde istället vet vi ju inte. Han kanske hade börjat liksom dra sig ur gänget och börja ge upp på drömmen och letar liksom något annat att göra. Eller så kanske han bara var borta i något rent praktiskt. Eller så liksom var det signalfel i Hallsberg och han var fast och vart fördröjd. Vi vet ju inte, men han missade den största händelsen som man kan tänka sig, att möta den uppståndne Jesus. Kanske du känner igen dig i det där. Alltså alla andra har upplevt det. Alla andra kan beskriva en erfarenhet av Gud, men inte du. Jag kan verkligen känna igen mig, speciellt i min tonår. Alla andra, men inte jag. Och alla andra verkar ha koll, alla andra verkar ha så mycket tro. Och så känner man, men jag verkar ju missa det där. Så kände nog Thomas det. Och vad blir det då om man missar den där stora möjligheten att möta den uppståndne Kristus? Är det då kört? Nej, texten slutar ju inte efter det första gudsmötet, efter den första händelsen. Det går en vecka och så blir det en chans till. Men innan vi går in på liksom vad som händer, så måste vi sätta rummet. Var händer det här? Det är inte bara viktigt vad som händer, utan var händer det? För de är bakom reglade dörrar. De har låst in sig. Och man kan säga att det finns en skillnad på en stängd dörr, en låst dörr och en reglad dörr. En stängd dörr kan alla öppna som kan öppna en dörr. En låst dörr kan ju vissa, några öppna, men en reglad dörr, den kan ju bara öppnas på insidan. Då är det något hänglås eller någon balk eller en sån här säkerhetslås, då är det ju någonting extra. Så den kan bara öppnas inifrån, och det är ju poängen. Ingen där ute ska kunna komma in utan att jag är med på det. Och vi kan ta det här som en bild. De rent fysiskt stängde in sig där för de var rädda, lärjungarna. Men vi kan ju låsa in oss i oss själva, låsa våra hjärtan, låsa våra liv för andra människor, stänga in oss så att bara vi kan öppna. Och det här är ju ett skydd, att man reagerar så vid vissa tider i livet. Man kanske inte orkar med andra människor, eller man tänker att onda människor vill man inte kunna råka ut för. Problemet är ju, om man låser sig utifrån alla onda människor, så låser man sig också liksom utifrån alla goda människor. Det blir inte så mycket intryck alls. Så när man lever bakom reglade dörrar som lärjungarna gjorde här, så har man ju bara sig själv att möta. Det blir inte så mycket input. Möjligheterna blir ganska begränsade. Det blir vad jag tänker, vad jag bär på och vad jag har för händerna. Det är allt som man ser. Och i en sån situation så blir man ofta liksom, blir en negativ spiral. Men varför börjar något sånt där? Jo, hur började texten? I rädsla för judarna så reglar de sig. Alltså i rädsla för andra människor. De var ju naturligtvis rädda att de skulle bli dödade precis som Jesus, sin mästare. De var ju rädda att de också skulle bli tillfångatagna. Och det var ju en rimlig rädsla. Vad ska hända nu? Och då låste de in sig. Och det är ofta det som är skälet till att vi låser in oss i oss själva och låser om våra hjärtan. Vi är rädda. Rädda för att bli besvikna. Rädda för att bli sårade igen. Rädda för att någon annan ska se hur jag egentligen har det. Rädda för att kanske bli kritiserade eller bedömda eller få höra att vi inte får vara med eller liksom bli utputtade. Då låser vi ute alla som en säkerhetsventil. Och om du eller jag har låst in oss i oss själva, reglat dörren för vårt hjärta, så är det ganska lätt för andra att säga, nej men kom igen, ut i den friska luften. Ta för dig av livet. Det finns så många möjligheter. Efter regn kommer solsken och man kan dra på så många fina klyschor. Och den som lever där inlåst i sig själv får ju sällan hjälp av de där orden kanske. Speciellt om de sägs väldigt hurtigt. Men Jesus i det här står inte utanför och ropar in till dem och att Jesus ropar på något sätt och säger: kom igen fegisar, ut och ta för er av livet. Jag har ju liksom, kom ihåg vad jag har sagt. Nu är det dags, vad gör ni där inne? Så gör inte Jesus. Lärjungarna, de behöver inte övervinna sin rädsla för att möta Jesus. Utan mötet med Jesus övervinner deras rädsla. Och det är en väldigt stor skillnad. Jesus dyker upp där bakom de reglade dörrarna. Och där, precis i den rädsla de har, där händer någonting. Där är Jesus. Och jag tänker att när han står där och säger: min frid ger jag er. I ett rum som liksom vibrerar av rädsla och det är instängd luft och dålig stämning. Och sen så andas Jesus på dem och säger: ta emot min helige ande. Då kommer liksom den här friska luften från himlen. Då kommer hopp. Då vänder någonting. Men lärjungarna behövde inte liksom skärpa sig själva och låsa upp och gå ut. Utan Jesus kom till dem där de var, mitt i det de hade och kände. Och detta händer en gång. Thomas är inte där. Och så får Thomas en egen chans. Jesus kommer tillbaka en vecka senare och vänder sig till Thomas, visar sina sårmärkta händer och säger: känn då, kolla, det är jag. Kristendomen, det är en religion som ger en andra chans och en tredje chans och en femte chans och så vidare. Thomas får det han behöver, han får göra sitt gudsmöte. Och Jesus möter lärjungarna och Thomas där de var, mitt i deras rädsla, mitt i Thomas tvivel. Och han möter oss där vi är, precis nu. Vi behöver inte skärpa oss, få ordning på livet och sen möta Jesus. Det börjar med Jesus och så är den här texten. Thomas är intressant i den här berättelsen. Vi kan ta nästa bild, för Thomas visar, det var en bild där det stod det dubbla modet. För där var den. Jag hade kanske, var en liten konstig ordning där. Ja, ja. Då vet ni att ni har fått en ny pastor som det inte är någon ordning på. Så är vi alla överens om att det är så ni kommer få ha det. För han visar på ett dubbelt mod, nämligen. Från början så vågar han göra något ganska jobbigt. För tänk er själva, lärjungarna har mött en uppstående Jesus. Det måste ju vara världens bästa stämning. High fivesen liksom vilar i luften. De är glada, det är party och karnevalstämning. Jesus är uppstånden. Och när Thomas kommer in där så tänker jag att alla pratar i munnen på varann och alla vill berätta var de satt när Jesus dök upp där, vad han sa, och det är liksom ett kackel där inne och en längtan och ett hopp. Men Thomas, han är bara ärlig och säger: nej men sorry, jag kan inte tro det här. Han har modet att säga: nej men sorry, jag är inte med. Det blir ju dålig stämning av sånt. Alltså, det hade ju varit skönare om han hade bara: wow, vad kul! Och så liksom fejkat lite high fives där. Men han är ärlig. Han vågar säga precis hur han känner. Han känner: men jag har ju inte mött honom. Han är ju inte obstinat och spelar svår och vill ha uppmärksamhet och därför liksom säger nej. Utan han är bara ärlig. Och han vågar ge uttryck för sitt tvivel. Så där är en församling och en kristen gemenskap när de är som bäst. Att man kan få uttrycka sitt tvivel, säga sitt nej. Nej men sorry, jag kan inte haka på i det här. Det här har inte jag upplevt. Det här kan inte jag. Det här bottnar inte jag i. Kanske har du upplevt en kristen gemenskap som inte har tillåtit det. För det är lätt hänt. Vi vill ha den här goda, härliga, trosfiska stämningen. Så tror vi att det ska innebära att alla alltid är på. Nej, den härliga stämningen är den ärliga, öppna gemenskapen. Där man får utrymme att säga ja och nej. där man kan lyfta upp sitt tvivel och sin tro samtidigt. Och det verkar ju lärjungarna ha. Thomas var bekväm med att säga sorry, jag kan inte tro. Han har modet att säga det. Men sen kommer Jesus, möter honom precis som på det sätt som Thomas har efterfrågat. Och då kommer det dubbla modet, för då visar ju Thomas mod igen. Modet att då säga ja, jag tror. Och ta konsekvensen av gudsmötet och utbrista min Herre och min Gud. För det finns ju en liten frestelse i att gömma sig bakom tvivlet och känna att ja, vi får väl se, jag funderar, och man liksom köper sig lite fri från att delta. Men det gör inte han, han vågar säga ja, och han säger ja till 100%. Men det är när han bottnar i det, när han har mött Gud, när det är hans tur, inte innan. Han har ett dubbelt mod. Och hans ja, hans tro, hans bekännelse, den startar inte av att lärjungarna under den här hela veckan pepprar honom med övertalningskampanjer, ställer upp en lång PowerPoint med 100 argument till varför Jesus har uppstått och säger, om du inte börjar tro snart, då kan du inte vara med, du måste haka på. Hans tro formas av ett personligt möte med Jesus. Det är det som gör att det händer. Och Jesus ger det mötet. Och då kan man ju tänka så här, vad bra för lärjungarna. Vad bra för Thomas. Men på vilket sätt är detta goda nyheter för oss alla? Vi ska läsa från första Petrusbrevet. Vi tar nästa bild. Petrus ser tillbaks på sina erfarenheter och utbrister, välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna, och som väntar på er i himlen. Vi har ett levande hopp. På grund av att Jesus har uppstått så finns det ett hopp, det finns något som bär, som inte vissnar, som inte rostar, som inte tappar värdet, som inte åldras, som inte blir inaktuellt, som inte har ett bäst föredatum, som inte ändras, som inte devalveras, som inte krymper bort, som inte tappar orken. Och hoppet här är ju inte min tro, ditt engagemang, våra böner, det vi gör, utan hoppet, det levande hoppet, det är att Kristus har uppstått. Det är kraften. Inte den kraft som jag ibland har och ibland inte har, eller den tro du ibland har och ibland svajar, utan hoppet är förankrat i att Jesus är uppstånden. Det var sant för lärjungarna, det var sant för Thomas, det är sant för oss, det är sant för hela mänskligheten. Kristus är uppstånden, därför finns ett levande hopp. Jag fick en påminnelse för ett par år sedan, vilka det här hoppet är aktuellt för och vad det liksom betyder. Jag fick placera in detta med uppståndelsen i en för mig helt ny miljö. Vi tar nästa bild. Jag är det som kallas för ett missionärsbarn. Mina föräldrar var missionärer när jag föddes. Och det var i Tyskland. Det brukar vara så här när man säger att man är missionärsbarn. Då blir alla intresserade. Åh, vilken exotisk kultur kommer du ifrån? Vad har du med dig för häftiga och annorlunda maträtter? Och så säger jag Lidl, Bratwurst och Tyskland. Och så brukar inte någon ha någon följdfråga. Det är liksom inte lika spännande. Men där är jag född och så är jag uppvuxen i Sverige. Men min pappa, från att jag var tonåring, har jobbat och fortfarande är missionär i Tyskland och pendlar från Norrland till Tyskland. Det är en liten ovanlig pendling, men det gör han och har gjort i många, många år. Och ett tiotal år så har han varit engagerad i Berlin, eller i Hamburg, Och för 2 år sedan åkte jag dit, och det var första gången jag fick till att åka och se det han gör där i Hamburg. Och det område i Hamburg som han och några personer har startat en församlingsgemenskap i, det heter Reeperbahn. Och det är platsen dit man ska åka om man vill dricka alkohol, om man vill ta droger och om man vill köpa sex. Det är liksom sexkvarteret för hela Tyskland. Allt det där man inte borde göra, det kan man göra där. Och där har min pappa och några andra personer känt att här ska vi starta en församling. Här ska vi ha en gemenskap. Inte primärt för dem som åker dit och festar och gör massa saker man inte borde göra, utan för dem som jobbar där. Till den som står i dörren, den som säljer drogerna, den som sover i trappuppgångarna och den som är prostituerad. För de människorna har de startat en församlingsgemenskap. Och det tror jag ni kan ana är en väldigt långsiktig, långsam rörelse. Det är inga stora affischer och stora möteslokaler, utan det är en liksom medmänskliga möten som bygger upp det här. Och de har en lokal, och då bodde vi i den här några nätter. Den här lokalen ligger i det här området då, och är ovanpå en nattklubb. Att sova några nätter ovanpå en nattklubb, det är en ganska dålig idé, märkte vi. Och det är en ganska speciell miljö, hela grejen där. Och en dag så var det dags, men nu är klockan 2. Nu är det dags för vårt bibelstudie med de prostituerade. Då var det några människor som har ofta på grund av trafficking och annat lurats in i någonting de inte kan ta sig ur. Så finns det ändå en tro, en tillhörighet till Kristus. Och så får man läsa Bibeln mitt i hur livet är. Och sen var det klockan 10 på kvällen, och då var det dags, då sa farsan, min pappa, ja, nu är det dags, nu ska vi koka kaffe och gå ut till knarklangarna nere på gatan, ja visst. Och det här är ju en väldigt speciell miljö. Jag försökte googla på en bra bild, för det var väldigt mycket stora skyltar. Mycket neonlampor, mycket stora såna här skyltar som blinkade. Men jag märkte att det var svårt att visa de där stora skyltarna på en bild här, för det var ju väldigt naket på många av de här skyltarna. Och jag tänkte att det första man gör som pastor i ny församling kan ju inte vara att visa naket för församlingen. Så att det här var en mer censurerad bild med de lite mindre skyltarna. Men där erbjuds man ju massa olika saker. Och det finns ett begrepp där på Reeperbahn som heter de große Freiheit, den stora friheten. Friheten att göra vad som helst med vem som helst, bara man betalar för sig. Och när jag gick runt och tittade på alla dessa blinkade lampor som lovade då tjejer eller lovade sprit eller fest eller vad det nu var, så efter någon dag så såg jag att det fanns en till skylt. Den var på en sidogata. Den skylten var mycket mindre. Det var inga blinkande lampor, men den lyste mycket tydligare än alla andra. Vi tar nästa bild. Det var Frälsningsarméns lokaler, och där stod det Jesus levt. Mycket mindre skylt än de andra. Jesus lever stod det där. Och jag tänkte att det där erbjudandet är ju så mycket bättre än alla de andra längs gatorna där. Där finns den stora friheten. Där, och den där, det där är goda nyheter. Inte bara för vissa, som det är med de andra erbjudanden på de där gatorna, utan det där är goda nyheter för alla. Oavsett vem man är, vilken bakgrund man kommer med, hur livet ser ut, att Jesus lever. Det är goda nyheter för dig och för mig. Om du har levt med i den tron hela livet, om du har precis börjat tro detta, om du funderar på om du ska tro det, eller om du absolut känner nej, men det här tror jag inte. Det här är goda nyheter för oss alla ändå. Att Jesus lever förändrar allting. Och det fanns ingen skylt på det där området som hade mer kraft, mer, ett större erbjudande, ett vackrare budskap som förändrar livet på riktigt. Det fanns inte mer glädje någonstans än i den där skylten. Jesus lever. Vi ber. Jesus, tack att du lever. Och tack Jesus att Du vill komma in bakom våra reglade dörrar där vi har stängt in oss för att vi är rädda för det ena och det andra. Du vill blåsa ditt liv, din ande över oss, och det ger oss din frid. Hjälp oss att ta emot dig. Och hjälp oss att vara så där genomärliga och ha det modet som Thomas hade. Att vi får uttrycka när vi kämpar med tron. Att vi får uttrycka när vi tror. Att vi får ge uttryck för allt det där som vi bär på. Jesus, mitt i våra liv, vi som är här nu, vi som, de som lyssnar på gudstjänsten och över hela vår värld, du möter oss alla precis där vi är. Du dyker in i våra liv och säger frid vare med er. Och jag ber att vi ska våga göra som Thomas och säga min Herre och min Gud. Tack för att vi har fått ett levande hopp i dig. Tack vare din uppståndelse så har spelreglerna för evigt förändrats. Amen.